Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du lyssnar på Wow-podden och jag är Emily Lohman, ett serviceproffs som vill höja statusen på serviceyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelser med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet. Hej och välkommen till Wow-podden och välkommen till Wow-podden Johan Laudon.
Wow, tack, vilken intro. Kul att vara här.
Härligt. Berätta, vem är du, vad gör du och varför gör du det du gör?
Ja, precis, vem är jag? Ja, men Johan Laudon som sagt heter jag, jag kommer från Halmstad. Kanske kommer höras på min dialekt.
Ja, lite grann hör man.
Men jag har varit i Stockholm länge nu. Jag flyttade hit 96. Jag tänkte stanna typ 2 år. Mm. Tänkte jag, det kan man väl ta. Men så blev det inte. Annat kom emellan, som det ofta gör. Mm. Men 20 år sedan startade jag konsultfirman Market Direction. Mm. Och vi jobbar med kunddriven affärsutveckling. Och använder NPS som metod i vårt utvecklingsarbete. Mm. Och vi har hållit på med det här länge. Så vi har rätt mycket erfarenhet kring NPS. Och vi har säkert gjort över 100 olika typer av projekt genom åren.
Wow.
Så det man kan kort säga är att man identifierar kundupplevelser som påverkar kundlojaliteten i företag. Och så hjälper man till att utveckla dem och få företagen att fokusera på kundupplevelser som driver kundlojalitet. Och så stöttar vi dem såklart med system, med våra modeller och så rådgivning. Mm. Så det kan man kort säga är vad vi gör.
Mm. Och varför gör du det du gör?
Ja, men, jag har alltid hållit på med kundundersökningar. Undersökningar har jag jobbat med säkert i 25 år nu. Mm. Och tycker att det är superintressant. Och vi brinner för det helt enkelt försöka hitta det som verkligen gör skillnad i kundmöten. Det är otroligt spännande. Och den här metoden som jag kommer berätta lite mer om längre fram. Mm. Känner vi att tillämpar man den på rätt sätt så gör den verkligen skillnad för företagen. Och det är superroligt. Så att man kan säga att många gånger så har vi samma målsättning som våra kunder. Det vill säga att få kundernas kunder att bli riktigt lojala. Så det är superspännande och riktigt, riktigt kul helt enkelt.
Mm. Och där är vi ju på samma spelplan, tänker jag. Bara att jag har lite andra metoder och verktyg.
Ja, precis. Ja, det finns ju flera att använda såklart.
Ja, men det ska bli superspännande och höra dig dela med dig av dina klokheter som du har samlat på dig. Men innan det, vad är riktigt bra service för dig? Har du något exempel där du varit med om wow-service?
Ja, det har jag såklart. Det har vi ju alla varit med om. Man snöar kanske ofta in på dem. Upplevelser som inte är så bra för man tänker ajajaj, det här borde man kunna göra bättre. Men alltså bra service för mig, det är ju när det överträffar din förväntan, den förväntan man har, och när någonting oväntat händer. Och ofta så är det ju små saker som gör stor skillnad, och väldigt ofta så är det ju en personlig kontakt som ligger bakom. Alltså ett exempel på det, så jag satt och funderade på vad ska jag kunna berätta om då. Så kom jag att tänka på en upplevelse jag hade för något år sedan med en kundsupport. Jag tänkte att det skulle vara ett lämpligt exempel.
Verkligen.
I den här podden. Och det är så här att jag har en så här Sonos-anläggning. Det är ju ett sånt här ljudsystem. Och jag är supernöjd med det. Det är verkligen otroligt smidigt att komma igång med. Och även om man har tummen mitt i handen så liksom, då får man till det.
Håller med.
Ja, så det är super. Men hur som helst så hade jag ett problem. Jag fick inte igång det. Jag blev frustrerad såklart. Eftersom det då skulle vara så himla enkelt. Så jag ringde till kundsupporten. Och då känner jag så här ofta när man ringer till kundsupport. Så har man lite så här i bakhuvudet att det här kan ta tid. Mm. De svarar efter 3 minuter. Efter 3 signaler så direkt. Så jag blev lite förvånad redan där. Mm. Och så förklarar jag mitt problem. Och den här personen då som var väldigt tillmötesgående. Beskrev då vad som var problemet. Och han förklarade också hur man kunde åtgärda det. Och då sa jag, ja men vad bra, då förstår jag. Och var beredd på att eller avsluta samtalet. Men då sa jag, nej, vänta nu. Jag hänger kvar tills jag hör musiken. Och då fick jag fixa med det jag skulle då. Och sen så när jag fick igång den så sa han, ja vad bra. Lycka till och ha en bra dag. Och det tyckte jag var så häftigt. Så gick det något år till så hände ju samma sak igen. Men då kom jag ihåg hur det var jag skulle åtgärda problemet. Mm. Och fixade på egen hand. Och då tänkte jag att shit vilken bra support. För att inte nog med att de var väldigt tillmötesgående och kunde hjälpa mig på ett väldigt snabbt sätt. Men utbilda mig också samtidigt. Så nu slapp jag ringa till kundsupporten. Mm. Och det tänkte jag så här, det där var riktigt bra.
Verkligen, smart för liksom företaget, för medarbetarna och för dig.
Ja, exakt. Och sen så fick jag ju då också naturligtvis en utvärdering på min upplevelse som jag kunde då ge min feedback på. Så att, ja, det tyckte jag var topp. Så tänkte jag, det där ska jag komma ihåg.
Ja, och det gjorde du. Ja, nej, superbra det här, vad säger man, mätetalet FCR, First Call Resolution.
Ja.
Det tyckte jag också var snyggt, att det är ju verkligen en service för kunden som kan bli lite extra, vet du, jag tänker inte lägga på förrän jag hör musiken.
Nej,
och så fint att säga det också.
Det är supertydligt liksom.
Ja, okay. Verkligen. Ja, snyggt, tack för det. Men du är ju NPS-expert på Market Direction.
Just det.
Kan du berätta kort om vad NPS är för något för de som inte har hört om det tidigare?
Ja, men absolut. NPS, det står ju för Net Promoter Score. Och det är ett nyckeltal som mäter kundnöjdhet och lojalitet. Men framförallt så är det en metodik som används för att driva ett förändringsarbete med ett starkt kundfokus då. Den här metoden, den har några år på nacken, det är säkert 20 år nu. Och den är utvecklad av Bain & Company som är ett amerikanskt managementföretag. Och det finns en frontfigur där som heter Fred Reichel som var den som drev det här projektet. För det man hade sett var nämligen att i befintliga kundnöjdhetsundersökningar när man mätte det vi kallar för NKI eller CSAT, där man såg att nöjdhet då, det hade inte så stark koppling till lojalitet.
Mm.
Och kunder som uppgav att man var väldigt nöjda, de stannade inte kvar så länge som man hade förväntat. Så då startades ett projekt som höll på i 5 år. Och då testar man olika typer av frågeställningar kring nöjdhet och lojalitet. Och så studerar man då kundernas beteende under den här tiden. Och den frågan då som visar sig ha klart starkast koppling till lojalitet och tillväxt, det var frågan, hur sannolikt är det att du ska rekommendera företaget då till en vän eller en kollega? Och den känner de flesta igen då.
Mm.
Och genom att då titta på då respondenterna, de som svarar på undersökningar, deras beteende, så kunde man dela in dem i olika grupper baserat på beteendet då. Och då blev det 3 stycken kategorier. Den ena då, de som har svarat 0-6, de kallas för detractors, eller vi brukar kalla dem för negativa här i Sverige då. Sen har du en grupp som heter 7-8 som kallas för passives, och sen 9-10, det är då de allra mest lojala, de kallar vi för promoters på engelska eller ambassadörer på svenska då.
Mm.
Och det blir grunden till det här nyckeltalet. Så då tittar man på helt enkelt att ta andelen av de som har svarat 9-10, alltså våra ambassadörer, minus andelen som har svarat 0-6, de som är de negativa. Och då får man ju tal då som kan vara allt mellan minus 100 och plus 100. Och det där varierar ju naturligtvis väldigt mycket mellan olika branscher då. Men vad som är väldigt tydligt är att de kunderna som är de mest lojala, de är klart mest lönsamma för företaget. De stannar länge som kunder, de köper mer, de lägger större del av sin budget på samma företag. Alltså share-wallet är mycket högre. De kostar mindre att ha, därför de ringer inte kundsupporten på samma sätt som andra
kan
gör.
Kan man se det? Så?
Det kan man tydligt se när man mäter. Wow. Och sen så är de early adopters också. Så när företagen kommer ut med en ny produkt och tjänst så är de första som testar dem. Nya produkter och tjänster. Men framförallt så rekommenderar de ju företaget i mycket, mycket större utsträckning till andra. Och det vet ju alla, ja, framförallt vi som driver företag, vilken enorm skillnad det är när det ringer in någon som säger att hej, jag har hört gott om er, jag vill börja ett samarbete med er. Än att du ska försöka jaga in den kunden och lägga en massa budget, marknadsföring och kommunikation på att försöka få tag på en ny kund. Så att det har en väldigt, väldigt stor effekt då. Så att det är som själva grundmodellen. Sen gäller det ju naturligtvis att förstå vad är det som driver lojaliteten och hur ska företaget behandla sina kunder för att man ska få så många lojala som möjligt då. Och det är ju tricket och det är ju inte alltid så enkelt naturligtvis.
Nej, precis. Och där kommer ni in då och kan också stötta upp i hur man kan jobba med det.
Det är ju tyvärr väldigt vanligt att företag idag mäter. Alltså man mäter NPS:en och så säger man vårt NPS är så här mycket. Men man har ingen aning vad det är som driver NPS. Vad är det som gör att man har det scoret man har? Så det är väldigt, väldigt viktigt att man jobbar med sitt resultat och försöker förändra ett beteende i organisationen. Försöker få fler kundupplevelser att bli så bra som möjligt. Så det är en väldigt stor del i vårt arbete då.
För man behöver ju få in kommentarer då också antar jag från kunder så man vet liksom varför de är missnöjda till exempel.
Och det är ju så här, man kan ju inte tvinga kunder att bli lojala men man kan skapa förutsättningar för att de ska bli det. Så det är mycket det handlar om då, att lista ut vad är det som gör att våra lojala kunder är så lojala, vad är signifikant för dem. Och så försöker man skapa så mycket som möjligt de typen av situationer då och försöker jobba bort de som är då de negativa. För de bidrar ju på motsatt sätt. De pratar ju illa om företaget. Exakt. Och det vill vi ju absolut inte då.
Nej, men vem brukar oftast vara, när ni kommer in och stöttar upp, när man jobbar med NPS, vem brukar oftast äga den frågan?
Ja, det är lite olika. Det kan variera. Men vi har projekt där det är marknad som har frågan, men det kan också vara kundtjänst, kundservice. Så att initiativet till att börja jobba med NPS kan komma från lite olika håll. Men det som är väldigt viktigt är att ledningen måste vara med på resan.
Ja.
Och vi måste ha en väldigt tydligt commitment på att man ska jobba på det här sättet. För det ser vi i de fall där man inte lyckas så bra. Så är sällan ledningen, det är liksom fokus där. Så det är liksom väldigt viktigt då.
Men om man tittar på, du var lite inne på det, men kan du se liksom några trender i vad som gör kunderna lojala?
Absolut, och det finns ju några områden som kan vara viktiga som att ha på plats för att skapa lojala kunder. Och om man delar in dem där så, den första som jag känner är ju att förstå kundernas behov. Så ju bättre du förstår vad dina kunder vill ha, desto större chans har du ju att uppfylla deras förväntningar. Så att förstå behoven, det ser vi ofta i undersökningar att det har en stark korrelation till lojaliteten. Men ibland så upplever kunderna att så är inte fallet. Så det är väldigt viktigt att förstå behovet. Sen så faktiskt leverera enastående kundservice. Kundservice är oftast det området som har absolut starkast koppling till lojaliteten. Det kan man förstå också, som i exemplet jag berättade. Man har ett problem och så kontaktar man någon och får man en bra lösning så får man en upplevelse som är bra. Då påverkar det lojaliteten. Så man ska se till att sitt kundserviceteam är välutbildat och engagerat och att man strävar efter att överträffa kundernas förväntningar och lösa problem och klagomål så snabbt och effektivt som möjligt. Så det är viktigt. Och sen såklart bygga starka kundrelationer. Att man ska skapa en personlig och meningsfull relation med sina kunder. Man ska ge dem möjlighet att ge feedback och vara lyhörd för deras synpunkter. Och genom att visa att man bryr sig om sina kunder så kan man bygga förtroende och lojalitet. Och enkelhet och användarvänlighet. Att tjänster och produkter som man erbjuder är smidiga och enkla att använda. Ja. Och sen såklart, precis som du var inne på, att kontinuerligt jobba med feedback. Att få inputs på upplevelser på olika sätt. Och jobba med förbättringar då.
Mm.
Så ja, det är fem grejer, så det blir ju rätt mycket då. Men om man ska välja ut några stycken så tycker jag det här med att förstå kundens behov.
Mm.
Jag tänker så här att det är ofta man också känner det när man blir kontaktad av säljare som ringer till exempel. De har inte gjort någon research överhuvudtaget.
Nej.
Och då har man ju, det är dömt att misslyckas så att säga. Och även när man jobbar med sina befintliga kunder, att man sätter sig in i vad är det för utmaningar, problem som våra kunder har och hur kan jag stötta dem i det då? Ju bättre man blir på det, desto bättre kommer lojaliteten och utvecklas och relationen också för den delen då.
Mm. För det jag gillar så mycket också, som jag både har upplevt när man sitter i, alltså i en kundservice, men också när jag är ute och upplever saker, att när ett företag lyssnar på min feedback, direkta eller indirekta.
Mm.
Jag var inne på en livsmedelsbutik till exempel, och så skulle jag leta efter fiberhusk som är så här glutenfri. Så ja. Lite så här kugg i fråga nästan. Det var en ny stackars praktikant jag frågade först, som bara, liksom ingen aning. Men så träffade jag en annan tjej som hade, verkade ha jobbat lite längre, och hon, så hon bara, ja men var den inte på glutenfritt hyllan? För allt annat glutenfritt var där. Och så jag bara, nej, jag hittar den inte där. Hon bara, men du kanske är på bakahyllan. Följ med mig så här. Ja, men så följde jag med. Och hade hon bara visat mig den så hade det varit det jag förväntade mig.
Mm.
Men så frågade hon så här, men du, skulle du hellre hitta den här på, liksom, på glutenfritt hyllan? Ja. Ja, men vet du, då ska jag ta med det som ett förbättringsförslag.
Mm.
Och då blir det ju genast så här, dit kan jag gå, här vill jag vara lojal, för jag vet att de lyssnar. Och skulle jag komma tillbaka och se att de har flyttat den, eller om hon skulle känna igen mig och bara, vet du, jag har flyttat på den där fiberhusken. Ja, ja. Då skulle jag säga, wow, att verkligen återkoppla med vad man har gjort med feedbacken. Det tycker jag att det är coolt.
Och det där är ju det är jätteintressant. Och då, när sådana här saker händer så tänker jag ofta så här, är det här någonting som är för den här personen? För det kan ju vara också att jag som individ, jag är så himla service-minded, jag tänker på det sättet, jag tänker på hela upplevelsen då, och det må ju så vara, men det mest intressanta är ju om det här är en strategi.
Exakt.
Som företaget har. Har vi sett att all vår personal ska göra på det här sättet? Det tycker jag är häftigt, och då har man kommit väldigt långt.
Ja, det är spännande, det vet jag ju inte i det här fallet, eller om det var liksom hon som hade det här service mindet, men det höjde ju verkligen min upplevelse och gör att jag så här kommer gå tillbaka dit, för att jag är nyinflyttad på ett ställe och då är det liksom relativt nyinflyttad, så att jag har liksom några att välja mellan, men nu vet jag ju att där lyssnar de.
Ja, men det var relativt enkelt.
Ja.
Och det var en personlig kontakt. Det har ju stor påverkan på upplevelsen helt enkelt. Och nu har du berättat det för mig och du har berättat det för alla som lyssnar här. Så att,
ja, precis. Ska jag snart säga vad det är för ställe så alla kan...
Ja, vi brukar, när vi pratar om exempel sådär, så lyfter vi gärna fram företag som gör bra saker och berättar vilket bolag det är. Men när det är tvärtom så säger
tyst.
Vi inte det. För det kan ju faktiskt bli en kund.
Precis. Ja, men det kan ha varit ICA det här faktiskt.
Ja.
Okej, men hur bör man mäta NPS? Och vad är fördelarna med att mäta? Och finns det några fallgropar att undvika? Jag har varit inne en del på det. Men är det någonting mer du liksom kan lyfta fram i fallgropar?
Ja, men det är ju liksom, det är lite av en paradox. Man tycker liksom att NPS, det är väl en enkel match. Det är bara att trycka in den här frågan så har man ett score och så. Men det här finns en hel del fallgropar. Och det som många inte förstår är att det faktiskt är en metod. Det är mer faktiskt av en managementfilosofi. Det är ett sätt att tänka. Och det är också ett sätt att samarbeta. Man jobbar tvärfunktionellt. Och det är inte alltid så enkelt i vissa organisationer där det är ett silostänk liksom. Mm. Men om man tittar på hur man ska mäta, så mäts ju NPS. Det är alltså en relationsundersökning. Och den ska man skicka till ett urval av samtliga sina kundkontakter. Oberoende av en specifik händelse. Mm. För sen finns det ju andra typer av mätningar där man mäter dessa händelsestyr. Till exempel, jag har varit i kontakt med kundtjänst.
Exakt.
Då kommer det en undersökning med några korta frågor. Men där ska inte NPS-frågan vara med.
Eller, nej, det där, för den är...
Ja, det gör många jättefel många gånger, för att NPS mäter den övergripande relationen, och den ska man alltså skicka oberoende av en händelse. Man gör ett urval av sina kundkontakter, och de företagen som har väldigt många kundkontakter, de har ju en fördel, för då kan man ju sprida ut den här mätningen över året så att man kan se trender och annat. Och det gör ju att man att man kan vara mer proaktiv och att när saker och ting händer så kan man förstå dem bättre och man kan agera mycket tidigare. Till skillnad om man skulle göra en mätning en gång om året, då kan det vara så att det är ett systemfel eller en olämplig tidpunkt och det påverkar ju det totalresultatet då. Så att har man möjlighet så ska man kunna, vill man sprida ut det här över året. Det kan vara kvartalsvis, månadsvis eller veckovis. Vi har projekt där man skickar dagligen och så här. Så att allt beroende på hur många kontakter man finns då.
Mm.
Sen så om man tittar på så här fallgropar, så är en sak som vi ofta ser när det kommer till just business to business, det är att man har valt att skicka undersökning till dem som man gör affären med, alltså den som är beslutsfattare. Och det är en jättemiss, för att beslutsfattaren oftast har ju liksom koll på värdet av affären, vad det kostar och vad det ger, men de kanske inte har någon aning om det nu kanske är en tjänst, en produkt som används. Det är ju helt andra personer på bolaget som kanske använder tjänsten eller produkten som har en helt annan åsikt kring upplevelsen. Så det gäller att skicka till alla man har kundkontakter med. Så det är en risk att man missar väldigt viktig information då, om man bara vänder sig till en grupp då.
Verkligen.
Sen en annan som vi brottas med supermycket, som jag får ångest varje gång jag ser det, det är att man har för få frågor i sin relationsmätning. En del säger att vi ska bara ha NPS-frågan och så ska vi ha en fritextfråga där man får motivera sitt rating. Liksom.
Mm.
Men det är alldeles för lite information. Det är alldeles för få frågor, så då kommer man inte kunna göra en analys. Man kommer inte kunna förstå vad det är som driver lojaliteten då. Så det måste till fler frågor, det måste till olika upplevelsefrågor och andra. Så att i de enkäterna som vi gör, i de relationsmätningar som vi gör, så kanske det är 15-20 frågor. Sen kanske inte alla får alla frågorna, för det styrs efter hur man svarar.
Just det.
Men det
viktiga är...
Och det
får svar fast det är så många.
Ja, det får man. Ja. Och grejen är så här, det är inte antalet frågor som är det relevanta, utan... Det är ju hur lång tid det tar. Det får inte ta mer än 3-4 minuter. Men det här är alltså en undersökning som man som kundkontakt kanske får en gång om året.
Ja.
Så det är en jättevanlig miss att man har ställt för få frågor. Så får man ett nyckeltal, men organisationen fattar inte. Varför gick det upp? Varför gick det ner? Och då kan man inte skapa ett engagemang. Man kan inte få en förståelse för kunden heller. Så det är ett vanligt fel.
Mm.
Och sen såklart att man inte har förstått att det är en metod då. Man mäter bara nyckeltalet. Vi har gjort våra studier då, som visar på att 54% av företag som jobbar med NPS använder inte NPS som en metod då.
Nej.
Utan man tittar bara på nyckeltalet. Ja. Och då är det svårt att skapa, få fram olika typer av affärseffekter då.
Mm.
Och sen att man inte har lyckats göra någon affärskoppling. Det vill säga att man har inte kopplat lojaliteten till affärsdata.
Mm.
För tanken är, varför gör man undersökningar egentligen? Om man går och man tittar på det, så är det ju faktiskt, man gör ju en undersökning för att man ska bli mer effektiv, för att man ska tjäna mer pengar. Man vill göra rätt saker, så att liksom, då är det viktigt att göra den kopplingen, så att vad är det för skillnad? Hur bidrar våra ambassadörer till affären jämfört med de som är våra negativa? Och det där är sånt som ledningar ofta är väldigt, väldigt intresserade av. För att när man ska jobba med att utveckla sina kundrelationer, så ska det ju till någon form av resurs då.
Mm.
Men om ledningen inte förstår att det här kommer generera intäkter och lönsamhet och tillväxt, så blir det svårt att putta till de här pengarna. Då är det väldigt vanligt att det själv dör, så att säga. Så att det är väldigt viktigt att försöka koppla det till affären då. Så med det sagt, så är det så också att det är många gånger för dålig kunskap om vad NPS handlar om, och att engagemanget från ledningen inte alltid är så bra.
Nej.
Så det kan man väl säga.
Spännande.
Ja.
Har du några konkreta exempel på hur företag följer upp och arbetar med resultatet av NPSen som de får? Så man kanske får med sig någonting... Men man kan
absolut. Vi har ju mängder av kunder som jobbar med metoden som det är tänkt. Och det är att man gör den här övergripande mätningen då. Och så skapar ju det actions. Det är det som är en del av metodiken, att man ska agera på resultatet. Mm. Och så vanligt är ju till exempel om kunden är negativ eller har svarat lågt på NPS-frågan eller på andra typer av ratingfrågor, så skickas en notifiering till någon som kan agera på det och försöka kontakta kunden och försöka reda ut vad som är problemet. Och det är ju rätt intressant, för att om man säger så här, och vi räknar med ungefär 80% av de här fallen, så är ju missnöjet består av ett missförstånd. Så att om man bara tar det samtalet, så har man en stor chans att vända det här missnöjet till något positivt istället. Mm. Så det är det ena, att man löpande följer upp. Men sen är det också att av den informationen som man samlar in, att man gör analyser för att identifiera vad problemområden kan vara. Ett vanligt exempel kan vara till exempel att när man segmenterar sitt NPS-resultat på tid som kund, så kan man märka att oj, vad NPS:en är väldigt låg i början av kundresan. Mm. Och det är ju inte bra, för då startar ju kunden på ett sämre sätt än om den har varit nöjdare. För att ju nöjdare man är från början och man kan utveckla lojaliteten, desto större affärseffekter får man. Mm. Och då kan det vara så att, aha, sälj, de har översålt. De har lovat mer än vad vi kan leverera. Mm. Och då kan det bli ett område som att, vänta nu, det där måste vi ju försöka göra någonting åt. Och då kan man starta liksom ett projekt runt det där och blanda in alla som är med och påverkar just starten av liksom onboarding-processen. Mm. Och det är sälj och det är olika funktioner i bolaget. Så tillsammans försöker man lista ut, vad ska vi göra för aktiviteter? Vad ska vi göra för att förbättra den här upplevelsen?
Mm.
Och det är liksom ett strategiskt initiativ då. Och den sista delen handlar ju om hur man faktiskt får sina medarbetare att bli engagerade i frågan, att förstå hur man ska jobba med detta. Att man till exempel delar information om kunderna i olika forum, så att kund kommer med på agendan. Alltså du skulle vara förvånad hur mycket olika typer av forum i företag där man inte ens diskuterar kund.
Mm.
Så det gäller liksom att paketera resultat som kan vara till nytta för olika forum, som kanske utvecklingsmöten eller ledningsgruppsmöten eller annat, så att det kommer in på agendan, så att folk börjar tänka. Så att få igång organisationen, utbilda dem att dela information och öka kundfokuset, det kan man säga att det är nästan den största utmaningen som man har. Men det är de tre nivåerna som man jobbar med: operativt, strategiskt och att jobba med att engagera och utbilda personal. Och det gör man ju som man gör inte en sak åt gången, utan man försöker ju göra det liksom kontinuerligt.
Mm.
Och sen så tror jag många alltså inte förstår att det här är liksom ett jättelångt arbete. Vi har kunder där vi har jobbat med det här i 11 år.
Mm.
Och vi är långt ifrån färdiga. Att få en hel organisation att tänka annorlunda.
11 år.
Ja, och man gör små förbättringar hela tiden. Och i det här fallet så är det ju, vi pratar om 20 olika marknader också. Mm. Så att det är liksom stora projekt. Men det tycker jag liksom är exempel på hur man bör jobba med NPS-metoden. Och sen kan man också säga att om man gör det på rätt sätt, alltid ser man utveckling, möjligheter som bidrar till bättre affärsförutsättningar.
Mm.
Så att metoden funkar verkligen.
Mm.
Det är helt liksom, det gör det om man gör det på rätt sätt. Sen så har ju alla bolag har ju lite olika förutsättningar, så det gäller ju liksom att navigera och sådär va.
Spännande, och det här med kundfokuset är ju verkligen någonting som du pratar så mycket om. Men vad är det, vad innebär det? Vi brukade ha ibland en tom stol där kunden satt liksom med på mötena. Ja. Bara för att så här symbolisera
att
kunden är här.
Vad roligt att du säger det.
Ja.
När jag startade Market Action så jobbade vi inte med just det här. Utan vi byggde upp så här kundpaneler åt bolag, stora onlinepaneler. Och då hade vi just det som en... och då, syftet med det var ju att snabbt kunna hämta in information till just den tomma stolen. Så vi hade det som en...
Coolt.
Ja. Men det var för 15 år sedan, så det var ju för dig då.
Ja. Nej, ja, nästan. Jo, men,
nej, men det är ju ett enkelt knep också för att liksom verkligen visualisera och få... Ja, just det, vad säger kunden om det här? Och vad tycker
du? Verkligen, och kunden är med här. Nu ska vi liksom lyssna in. Men du var lite inne på det.
Ja,
hur får man med sig medarbetarna i NPS-arbetet då? Har du något...
Ja, men jag var inne på det innan där. Och den första grejen som är viktig, det är ju utbildning.
Mm.
Att man utbildar medarbetarna i vad är NPS, varför ska vi använda det och vad ska det bidra till?
Varför? Tydligt syfte.
Ja, precis. Det är, det är ju liksom, det är no-brain egentligen. Men det är ofta... kanske man har en kort dragning om det här är NPS, så här räknar man ut nyckeltalet. Men det är lite mer till det, så att säga. Så att ju bättre man läser in sig och ju bättre man utbildar. Vi har till exempel så här online-utbildningar som alla medarbetarna får göra för att få man hamna på samma, så man får samma förutsättningar. Då.
Mm.
Så att det är ju klart, det är ju givet att ju bättre man förstår vad man ska hålla på med, desto större chans är det att man får igång engagemanget då. Och sen så, som jag var inne på det här, att det är oerhört viktigt att dela de här kundinsikterna i olika forum.
Mm.
Och fokus från ledningen, att de verkligen är med på tåget, att de säger att det här ska vi jobba med, att de går först, eftersom de kanske också är med i att göra uppföljning med kunder, och de ska vara engagerade. Ju bättre de är engagerade, desto liksom, ja, större chanser att alla andra följer efter då. Sen så har vi sett också när man ska starta upp ett sånt här projekt, det finns ju alltid personer som är väldigt intresserade av att kundupplevelser, att försöka identifiera vissa av de här personerna som verkligen brinner för det här, så, och få med dem in i projektet så de kan bli liksom ambassadörer för hela sånt här projektet. Och sen så är det alltid bra att göra lite avgränsningar när man startar igång. Att man kanske startar med en avdelning, en marknad eller någonting. Och sen använder man det som ett best practice.
Men det är ju snyggt att hänvisa till någonting. Då förstärker det också. Liksom.
Ja, för man behöver... Det bästa sättet för oss verkligen skapa ett fokus, det är att leda bevis på att det verkligen funkar. Att om man gör det på rätt sätt och sen ser att det bidrar till affären. Då förstår ju alla att oj, det här funkar faktiskt.
Verkligen.
Men som sagt, det hjälper inte bara att göra det som en punktinsats, utan man måste ha en process och plan för hur man löpande ska kunna jobba med de här frågorna, för att det ska skapa engagemang. Skapas ju inte av sig själv, så är det ju.
Även fast man är ansvarig för sitt, så behöver det finnas förutsättningar och någon som liksom faktiskt ser till så att, ja, men, att göda det. Alltså att verkligen lägga grunden för att det ska finnas eller vara möjligt att vara engagerad. Mm. För att Det beror ju lite på ledarskapet, skulle jag säga också.
Ja, men det gör det. Sen så är det alltid lite intressant att när det kommer till liksom ett förändringsarbete, så finns det att man säger att man har identifierat att vi måste ändra på vårt sätt att vara, eller i den här kundupplevelsen den funkar inte för kunden, vi måste ändra på den. Då är det ju alltid så att det finns liksom en grupp människor där några tycker shit vad kul nu ska vi sätta liksom, och så finns det de som tycker liksom nej, det var bättre förr och sådär. Så då är det väldigt bra att kunna ha kundinputen och säga liksom, det är inte jag som chef som talar om för dig att nu ska du förändra ditt beteende, utan det är faktiskt kunden som säger det. Och det är det bästa coachingverktyget man kan ha, att utgå ifrån kundfeedback. Varför finns företaget? Vem är det som betalar din lön?
Ja. Liksom, eller hur? Och det behöver man ibland säga, kan jag säga. För att det är inte självklart för alla vem som egentligen gör det.
Nej, så att relativt enkla knep ändå. Men det är aldrig fel att kunna driva frågor utifrån ett liksom input ifrån sina kunder.
Nej, och det jag gillar också när du pratar om att involvera och skapa liksom ambassadörer och medarbetarna. Ja. Det kan ju ge en otrolig effekt också.
Ja, men det kan faktiskt vara en sån dealbreaker om ett projekt funkar eller inte. När vi drar igång det här, sådana här typer av projekt, då gör man alltid en form av liksom nollmätning eller en pilot. Ja. Man gör en avgränsning och sen så, just för att kunna leda bevis. Och då är det superviktigt att man får med rätt personer i starten av det här som verkligen brinner för det och som kan driva det internt då. Och sen måste det vara med olika typer av resurser, alltså det får vara med marknad, det får vara med sälj, det får vara med liksom olika stakeholders i bolagen då. För att när saker ting inte funkar och det behöver bli, man behöver göra någonting annorlunda, då är det ju den vars roll som behöver ha det ansvaret att okej, det är du som kundservicechef som ska se till att det här, liksom, då får du ta det vidare ut. Mm. Och sen så blir du den som ska redovisa tillbaka till projektgruppen, alltså hur har det här gått. Mm. Så att det är väldigt viktigt att man får en, liksom en bra mix i den gruppen som ska driva det här då.
Verkligen.
Och medsjälar.
Ja, men när vi är inne på medarbetarna, bara snabbt in på det här med eMPS.
Ja, just det.
För att de är ju en avgörande nyckel för att få lojala kunder och liksom ge wow-service och allt. Mm. Vad är fördelarna med det och hur funkar det? Är det något liknande?
Ja, eMPS, det är lite intressant för att som jag berättade inledningsvis så finns det ju en liksom, MPS är ju liksom baserar sig på ett gediget forskningsprojekt. Då. Mm. Det finns inte motsvarande på medarbetarsidan. Utan det man har gjort är att man har tagit upplägget för kund-NPS-en så att säga. Och sen implementerat det på medarbetarsidan. Så det handlar ju om att hur lojal man är till sin arbetsgivare. Mm. Och kan man tänka sig att rekommendera den och sådär. Så att, och det funkar ju egentligen på samma sätt då. Och det är likadant som det var förr på kundsidan att man gjorde så här en gång om året gjorde man stora kundundersökningar. Så är det på medarbetarsidan också. Mm. Man gör en svinjobbig 2000 frågor lång enkät liksom en gång om året. Med det här sättet att jobba så tänker man lite annorlunda. Där gör man en övergripande relationsmätning på samma sätt som jag beskrev tidigare. Och sen så gör man så här pulsmätningar där man till exempel mäter processer och så här för att medarbetarna enkelt snabbt kan med korta enkäter ge liksom sin feedback och att man helt enkelt som arbetsgivare får snabb input på saker och ting och kan vara mer liksom proaktiv i sitt sätt att jobba då. Så att egentligen så är det inte så stor skillnad. Vi har ju ett utpräglat fokus på kundsidan då, för att det är ju trots allt att jobba på medarbetarsidan handlar ju om andra typer av frågor när man ska jobba med utveckling då. Mm. Men vi gör eMPS-mätning också för våra befintliga kunder. Mm. Och anledningen till det är ju bland annat att det finns naturligtvis en stark koppling mellan kundlojalitet och medarbetarlojalitet. Mm. Vi vet att om du har en lojala medarbetare så har det en påverkan på kundlojaliteten. Och vi vet faktiskt också att det motsatta gäller. Att om man har väldigt hög kundlojalitet så mår medarbetarna bättre och är mer lojala. Det är helt enkelt roligare att jobba på ett företag som har riktigt bra kundupplevelse. Så det finns en tydlig koppling där och det är därför som vi jobbar med båda spåren. Men vi går inte ut och jagar liksom eMPS-kunder och så, utan det är mer som ett komplement för oss. Aha, precis. Mm.
Snyggt. Du, innan vi avrundar undrar jag om du kan dela någon typ av frågeställning, övning eller reflektion, någonting som lyssnarna kan ta med sig och ställa sig själva.
Nej, jag har ingenting. Nej, jag har,
massor har redan kommit här kan jag säga.
jag funderar på det, men jag har faktiskt en sak som jag tycker att man också själv kan ställa sig i olika sammanhang. Och jag vet att jag har någon gång kommenterat något inlägg som du gjorde här för ett tag sedan. Men just det där att, ja, men hur skulle jag själv vilja bli behandlad? Den här gyllene regeln då, att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Tänk om alla i ett företag hade kunnat tänka på det i olika situationer. Jag sitter i en kundtjänst och du ringer in någon. Jag kan förstå det är en utmaning när det ringer in folk och har samma typer av upplevelseproblem. Men för den som ringer in, det är ju första gången kanske som de har den upplevelsen, den problem. Så det måste liksom, men att man bara kan tänka så här, okej, men hur skulle jag vilja att jag blev behandlad i den här situationen? Va? Tänk bara, liksom, det är klart att man vill bli behandlad på ett bra och fair sätt. Och om man tänker så och gör så som man själv vill bli behandlar eller uppfattar, det skulle påverka lojaliteten ohyggligt mycket, tror jag.
Mm, Verkligen. Och det kan vi se också att när man väl samlar medarbetarna och pratar kring det här, vad, om du är upprörd, hur hade du? Du vill inte att någon kommer och säger så här, jag förstår, så här, nej du förstår ingenting. För att du är liksom en annan, så att man får jobba med de bitarna och då kommer man till, aha. Så att det är liksom, när man väl sitter och inte har fått liksom landa i det eller fått utbildning i det, så är det så väldigt utmanande för många. Så att den där är superviktig, att få marinera lite själv också i sin roll liksom.
Ja, men absolut.
Superbra.
Så den tänkte jag att
den skickar vi med.
Det är ju naturligtvis en det är ingen nyhet direkt, den finns ju med.
Men det är viktigt med påminnelser
som man lätt glömmer bort. Men jag tycker att själv när man är i en situation där man blir irriterad eller man liksom, så tänker man så här, ja, men hur skulle du själv resonera om? Ja, och då det kan vara bra att tänka ett varv så faktiskt.
Verkligen. Tusen tack för det Johan och tusen tack för att du var med. Om man vill komma om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Ja, men absolut. Man kan ju naturligtvis besöka vår webb, marketdirection.se. Finns på LinkedIn och där får man jättegärna connecta med mig. Jag tycker det är superkul. Vi försöker jobba mycket med LinkedIn och försöker dela med oss så mycket som möjligt. Så att, ja, där når man mig nog bäst, tror jag.
Härligt. Tusen tack återigen för att du var med.
Ja, superkul. Kul att jag fick chansen.
Ja.
Och var på den här sidan.
Exakt, för du poddar ju också.
Ja, precis. Det var första gången faktiskt. Ja. Roligt.
Det var en bra premiär tycker jag.
Ja, härligt.
Och tusen tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wow-podden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps, så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily@wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen. I samarbete med Connectel. Skapa nöjdare kunder med hjälp av våra insikter och lösningar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.